EU har fått kritik för att inte ha visat tillräckligt mycket styrka under Afghanistan-krisen. Igår så värmde EUs utrikeschef Josep Borrell upp idén om en gemensam insatsstyrka för det här inför försvarsministrarna. Hur går egentligen snacket när EUs utrikesministrar diskuterar Afghanistan-krisen? Det här frågeslaget efter 12. Mitt namn är Marcus Ekholm. Och det är inte bara utrikesministrarna som har varit samlade. Först var det inrikesministrarna, sen försvarsministrarna och nu alltså utrikesministrarna. Du har varit utrikesminister flera gånger, Erkki Tuomioja. Vad är det som är viktigast för Finland just nu i den här situationen?
No, jag ska inte utgå från vad det är viktigast för Finland. Jag ska utgå från vad det är viktigast för afghanistanerna idag. Nämligen det pågår en omfattande humanitär kris i landet. Det finns hungersnöd. Det finns ett stort behov för hjälp utifrån. Det finns en ny regering som vi inte vet att kommer det alls att respektera mänskliga rättigheter. Det finns en stor möjlighet att det blir fler flyktingar. Det finns kanske till och med miljontals flyktingar. Och det finns tusentals människor, också finländare, ännu i landet som vi bör försöka få utifrån. Så att det är inte den första prioritet, inte är det idag att diskutera vad EU ska göra. Det är en viktig diskussion. Men det här kriset är inte en EU-kris. Det är i och för sig det är en amerikansk kris. Och det är en unilateral verksamhet som har förorsakat krisen.
Mm. Eva Biodé, du satt i samma regering som Erkki Tuomioja när Finland gick med i den här Afghanistan-operationen. Vilka är de viktigaste målsättningarna för Finland som du ser dem?
Jag håller faktiskt väldigt mycket med Erkki Tuomioja, och det blir ju väldigt lätt så att Europa på något sätt, jag ska säga trenden är lite så att man tittar främst att vad betyder det här för oss. Och jag måste säga att jag var lite besviken på inrikesministrarnas möte eftersom det var väldigt hög betoning på just Europa, precis som det skulle handla just nu om en europeisk kris. Jag tycker att det är jätteviktigt att komma ihåg att det vad vi har försökt göra i Afghanistan i 20 år är ju faktiskt det att vi har försökt uppmuntra till att bygga upp ett samhälle som bygger på demokrati, där kvinnor och barns rättigheter respekteras, minoriteter respekteras. Och vi har utbildat journalister, kvinnliga journalister, vi har försökt skapa skolor och allt möjligt. Och just nu så är det faktiskt så att på grund av just det här så är många kvinnor och barn i särskild fara. Och därför tycker jag att vi bär ett extra ansvar för att se till att också fortsätta försöka trygga deras säkerhet och också ge dem skydd, de som blir tvungna att fly. Samtidigt som vi naturligtvis ser att största delen av afghanerna naturligtvis kommer att vara kvar och att landet har väldigt svåra förhållanden. Det kanske kan bli till och med hunger om de internationella humanitära insatserna inte lyckas fortsätta och så vidare. Och det finns interna flyktingar, flera miljoner, 3,5 miljoner åtminstone. Och det finns flyktingar i Pakistan och Iran i flera miljoner. Så att det är helt klart att de här insatserna där är jätteviktiga. Både de humanitära men också det att vi försöker helt enkelt på olika sätt försäkra oss om att vi ska kunna fortsätta bevaka att folks rättigheter och att mänskliga rättigheter kan övervakas så att det inte blir väldigt, väldigt stora övergrepp så som vi är oroade för idag. Mm.
Men Eva Biodé, om vi backar bandet här lite. Så när Finland gick med i den här Afghanistan-operationen så handlade det ju uttryckligen om det att vi gick in som en del av den här västalliansen, eller hur?
Så är det. Så är det, och det är klart att det är svårt till och med att komma ihåg riktigt, men för mig till exempel, naturligtvis var det så att diskussionen alltid går att varför går man med, men nu handlar det ju om att vi trodde på att det var viktigt att försöka trygga mänskliga rättigheter. Det handlar om naturligtvis väldigt mycket om kriget mot terrorism och oroligheter och våld, men det handlar naturligtvis också samtidigt jättemycket, och det var väldigt starkt på agendan, och jag måste säga att det är en av sakerna som jag har upplevt har varit jätteviktiga också i den amerikanska agendan. Kanske nog tack vare Hillary Clintons engagemang väldigt mycket är att man har hållit de afghanska kvinnornas situation så starkt framme. Och på det viset så fanns det nog en sån här bred agenda. Sen om verksamheten precis har varit tillräcklig på den sidan, så det är säkert sånt som man idag och kommer säkert att kunna fundera på väldigt länge, om det trots allt har varit för ensidigt militärt.
Mm.
När man tänker på proportionerna på insatserna.
Stefan Wallin, du har varit försvarsminister i flera olika omgångar och du har också besökt Afghanistan. Finns det ett motsatsförhållande här mellan mänskliga rättigheter och kriget mot terrorismen?
No, jag skulle säga så här att det ena kan leda till det andra och det ena är kopplat till det andra. Men jag skulle egentligen börja med att ganska starkt nog understöda de två tidigare talarna när det gäller vad vi nu ska ha fokus på. Jag tror vi kommer att se, och vi har redan nu liksom olika dimensioner på det här efterspelet, eftersnacket, efter det som har hänt. Vi har en sån här ganska omfattande lessons learned-process framför oss. Och den har också flera våningar. Det handlar om hur vi ska ställa oss till fredsbevarande operationer i framtiden. Vad kommer USAs roll att vara? Kan man lita på dem i fortsättningen? Och vad kunde vi naturligtvis ha gjort bättre? Och så vidare. Det här kommer utvärderingar att visa. De blir jätteviktiga i det här sammanhanget. Men den akuta frågan, och i det här sammanhanget naturligtvis också frågan om EUs roll. Och vad EU kunde ha gjort bättre som union och så här. Men det är liksom, det är ett kapitel för sig. Den akuta frågan, det är ju naturligtvis nog det som Erkki var starkt inne på i början. Att vad händer nu i Afghanistan och hur ska vi kunna trygga ens en tillstymmelse? Helst så mycket som möjligt av den utveckling och de grunder för den västliga alliansens engagemang från början. Där, det vill säga stödja civilsamhället, stödja en demokratisk utveckling, befolkningen, kvinnor och barns rättigheter.
Mm. En sån här alldeles kort checkfråga. Har vi misslyckats i kampen mot terrorismen nu? För det gick inte så bra. Väst drar sig ur och talibanerna tillbaks mycket, mycket fortare än vad det någon ens kunde förutspå.
No, jag spolar här tillbaka till det som du började med, Markus, här 2012 i mars var jag i Afghanistan som försvarsminister och träffade både i Marasa Sharif och sen i Kabul afghanska ledare, min försvarsministerkollega Abdulrahim Vardak i Kabul. Och då var de två stora frågorna, vad händer efter ISAF-operationen som skulle ta slut 2014 och vad händer efter president Karzais mandat när det tar slut? Och då visste vi att en ny operation tar vid som väldigt starkt kommer att vara fokuserad på att stärka den lokala beredskapen och också de lokala säkerhetsmyndigheterna, alltså styrkornas beredskap att ta lyra på ansvar den dag som kommer, det vill säga när den efterföljande operationen efter 2014 tar slut. Och den tog slut nu, kanske lite mer abrupt och inte så lite heller än vad man tänkte sig, beroende på att USA gjorde ett ganska ensidigt beslut att dra sig ur, och det ställde också alliansen inför på pottkanten så att säga, inklusive Finland. Och här har vi naturligtvis en del av den här efterklokheten och också den rent objektiva utvärderingen som borde fokusera på det, att fanns det, kunde man ha undvikit den här det här magplasket här på slutrakan genom någon typ av bättre förankring, och det tror jag att svaret är ganska givet. Jo, det kunde man ha gjort.
Och det skulle ha förutsatt att väst skulle stanna längre?
Det är naturligtvis ett alternativ, men frågan är att hur länge? Vad händer sen? Vad skulle ha hänt sen efter 1, 5 eller 10 år när den närvaron tar slut? Finns det överhuvudtaget en beredskap i Afghanistan att hantera den väldigt, väldigt mångdimensionella och pluralistiska konstruktionen Afghanistan i religiösa termer, i frågan om klaner, i frågan om kulturer, i frågan om synen på nationen. Det kanske inte ens finns någon enhetlig nationskänsla att ta fasta på när man bygger nationen. Där är det en av utmaningarna.
Mm.
Men de mänskliga rättigheterna är naturligtvis det som har motiverat vårt och de västliga ländernas engagemang i Afghanistan. Och det arvet måste vi försöka förvalta på bästa sätt också i fortsättningen. Det är vårt förbaskade ansvar.
Mm. Erkki Tuomioja, ja magplask, säger Stefan Wallin. Vad gör vi nu för att stödja det afghanska civilsamhället?
Jag ska först återgå till frågan om terrorismen och har vi lyckats med kampen mot terrorismen. Det USA förklarade krig mot terrorismen 20 år sedan. tyckte vi i Europa att det var ett misstag att använda krigsretorik. Det är fråga om allvarlig brottslighet och sen måste vi ta i tur med det bredaste möjligt internationella samarbete. Men att förklara krig är ju en dålig idé. Och jag tror att det har ju amerikanerna kanske förstått lite senare sen. Men jag tror att vi har lyckats i den mån att vi inte ens vet hur många terroristattacker vi har kunnat förhindra i förväg. Hur många dödade vi skulle ha om vi inte hade haft det här samarbetet. Också vår insats i Afghanistan som gjorde slut med Afghanistan som ett bas för al-Qaidas verksamhet. Det var viktigt. Men varför gick vi in i Afghanistan? Jag var föredragande ministern för insatsen då. Och jag vet att det finns ju också opinioner i Finland. Och jag vet att det finns opinioner i andra länder, särskilt i baltiska länder, där det var för dem var det enbart en fråga om att solidarisera sig med amerikanerna. Men det var inte vår motivering, utan vi ansåg att vi hade sådan erfarenhet, sådan kunskap som kunde bidra till stabilitet, fredsbyggande och mänskliga rättigheter i landet. Och det var inte enbart fråga om en militärinsats, för samtidigt tog beslutet att göra Afghanistan till huvudmottagarland för vår bistånd. Och jag tror att vi har åstadkommit mycket med dessa pengar. Men i den stora bilden har vi inte kunnat påverka det. Den har varit helt beroende av andra. Och det som ledde till den här katastrofen var att vi aldrig kunde bygga upp ett land med en okorrumperad regim som skulle ha njutit förtroende från samtliga samhällsgrupper i landet. Så att en stor del av de miljarder dollar som har gått in i landet finns nu i schweiziska banker utomlands. Det är en del av en jättestor korruption. Och därför i sista skedet fanns det inga soldater eller poliser för den afrikanska regeringen som var villiga att ta strid och riskera sitt eget liv för en sådan korrumperad regering.
Mm. Eva Biodé, finns det ett hopp för ett genomkorrumperat land?
No, det är klart att det måste finnas hopp. Jag menar, det är lite som jag tycker Stefan Wallin sa att det var förbaskade förpliktelse. Att jag menar, man kan ju inte lämna människor åt på det viset åt sitt öde. Och jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att också då när våra insatser och kanske västländernas insatser i Afghanistan börjar, så hade de ju en historia av en helt förstört land. Och jag tycker det var, jag vet om ni läste Kajus Niemis kolumns faktiskt i Hesari här ett tag, som faktiskt på sätt och vis påminde oss om hur man avsiktligt hade förstört alla strukturer och all, ska vi säga, inte bara infrastrukturen, men absolut dem, men också tilliten till att det inte liksom fanns mer någonting man kunde lita på som samhälle i Afghanistan när man kom in. Att det finns ju delvis det här att i fredsbevarande krishantering, när man försöker få slut på terrorism, så finns det delvis det här att man måste få den här tryggheten och säkerheten, men att bygga upp tilliten och de här strukturerna att man kan på något sätt delta i sånt samhällsbygge, så kräver nog fruktansvärt stora insatser. Och jag tror att kanske här finns en av de lärdomarna som vi säkert på sätt och vis har vetat, men som ändå är ganska svåra i verkligheten, att det är liksom lättare att samla resurser för militära insatser på något sätt. Det är liksom så konkret, om man på något sätt kan säga att man gör A till B. Och det är viktiga i sig, men att sen kunna sätta lika stora insatser på det här samhällsbygget, så är svårare att uppnå. Att nu är ju samtidigt de pengar som går till bistånd och till att skola flickor och så vidare, så har varit mycket, mycket mindre. Och det är inte egentligen en lättare uppgift.
Och det är inte enbart fråga om insatser, utan det är fråga om förståelse. Det är
absolut
fråga om att känna till historien av landet och deras samhällsstruktur, som var helt främmande för västlänningar. Mm.
Så är det. Och det är klart att det kräver ju att man får afghanerna med sig. Det är ju klart att i slutändan är det ju de själva som måste bygga upp sitt samhälle. Men jag skulle ändå vilja säga att jag tycker inte att man kan säga att allt är förgäves och allt har gått liksom i... Att det är helt onödigt. Det är ändå så att vi har liksom ett land... som vi hade ett land där ändå det fanns kvinnor som vågade stå upp och tala för kvinnors rättigheter. Vi har 30% högre läskunnighet. Alltså vi har börjat så från noll. Och det finns folk som har utbildats som journalister och som domare och i polisen och så vidare. Det räcker inte ännu, men inte har det här ju helt försvunnit. Och jag hoppas att det är någonting som man ska kunna bygga vidare. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt att det internationella samfundet på något sätt lyckats hålla sig kvar i Afghanistan. Och även om det är säkert jättesvårt att jobba med talibanerna, så tror jag att det inte finns riktigt någon annan väg.
Nej. En fråga som ni delvis redan har svarat på är det att visste vi vad vi gav oss in på när vi gick med i Afghanistan-operationen?
Nej.
Det kan man aldrig veta. När man går med i en fredsbevarande operation eller en operation av det här slaget, så finns naturligtvis vissa premisser som man är medveten om, och det är oftast det som har att skaffa med det som har hänt. Men ingen har den kristallkul att man kan förutspå vad som händer sen. Man har naturligtvis alltid vissa målsättningar, vissa kriterier, till exempel ur rent finländsk synvinkel, varför och när vi går med i en operation eller inte gör det. Men ingen kan vara säker på hur en sån här sak utvecklas. För 20 år sedan hade Afghanistan varit i krig i 20 år. Mm. Och nu idag har Afghanistan varit i krig i 40 år. Så utgångsläget naturligtvis är minst lika utmanande som det var för 20 år sedan. Också läge nu är lite annorlunda. Men det som jag tror att vi har nu lärt oss, eller sitt i varje fall hända, är det att när man... bespetsar sig på att försöka rusta upp förvaltningen och civilsamhälle och säkerhetsstyrkorna och andra, så ur västerländsk synvinkel så kan man kanske inte räkna med att lojalitet är till salu på ett sånt sätt som vi har sett i Afghanistan. Och det har att skaffa med den här korruptionen som vi tidigare var inne på, att när det inte bland de här säkerhetsstyrkorna, trots tipptopp material och trots all utbildning och alla miljarder, om det inte finns en stridsmoral, en samhällsmoral, en försvarsvilja som är stark nog att ta lyra på ansvaret som man visste att var på kommande åt dem. Så om inte den här viljan finns där lokalt, så kan den inte vara starkare någon annanstans heller bland några andra nationer. Mm. Att man kanske underskattar helt enkelt oförmågan att överhuvudtaget kunna skapa en fungerande nationell nationellt enhetlig beredskap för att ta ansvar för det som komma skall.
Mm. Erkki Tuomioja, om du skulle ha vetat det som du vet idag, skulle du fortfarande ha författat den här föredragningen på samma sätt?
Med den information vi då hade, var det ju den, tycker jag, det rätta beslutet. Men ingen hade någon kristallball vi kunde förutse vad sen hände. Vi hade goda intentioner. De flesta hade goda intentioner, rätta intentioner i Afghanistan. Men det går inte att exportera den västländska modellen. Jag tittade häromdagen på TV-diskussionen om en högre polis som hade arbetat i Afghanistan. Och han var mycket självkritisk att vi försökte föra in i en klansamhälle som är ju helt annorlunda än den västliga samhällen vi har i Finland och i Europa. Och bygga ett polissystem som fungerar bra i våra länder, men som inte kunde åtnjuta något förtroende i en Afghanistans miljö. Och det är den lärdomen vi måste ta för framtida insatser. Att det måste ske på mottagarnas villkor och förståelse för deras egna samhällen. Det går inte att exportera vården. Samtidigt är det klart att vi kan inte kompromissa med vissa värden om mänskliga rättigheter, om kvinnornas och flickornas rättigheter och så vidare. Men det går inte att exportera det som sådant från våra länder till ett klansamhälle som Afghanistan var. Och det är ju inte enbart 40 år av krig, det är ju ännu längre att gå pågår tillbaka till historien. Också britterna var den första stormakten som blev utesluten från Afghanistan. Sen var det Sovjetunionen, nu är det amerikanerna och alla amerikanernas allierade.
Mm. Har vi en kollektiv skuld till att det ser ut på det sättet som det gör i Afghanistan just nu?
Vi har visst en skuld och vi behöver försöka göra det bästa vi kan nu i den nuvarande situationen. Och den nuvarande situationen är det främst, som jag sa till början, att fråga om att undvika en humanitär katastrof, undvika en hungersnöd, undvika miljontals flyktingar och ta emot alla som är i verkligt nöd och rädda för sitt liv. Och de måste få säkra flyktingsmöjligheter också i Finland för den del. Så att vi har ju en historia med afghanerna här i landet att vi har varit mycket negativa mot försök att förena familjerna i Finland. Och nu är det kanske hundratals afghaner i Finland som har familjemedlemmar fortfarande i Afghanistan som står i stor fara. Och nu är det, som jag tycker, är det vår skyldighet att se till om möjligt att få dem till Finland.
Mm. Visst kan man säga att vi har ett ansvar, en skuld om man så vill, men jag jäckas fortfarande av den här frågan att kunde det här överhuvudtaget ha slutat lyckligt? Och med vilka metoder, var gick det fel? Vilka vägval borde vi ha valt den andra stigen för att det här skulle ha fått en annan lösning? Eller borde vi bara ha förlängt vår närvaro med x antal år och hoppas att allting löser sig? Och så tycker jag Erkki var inne på den här frågan här tidigare också, som är kanske lite hypotetisk men är nog relevant när vi funderar på om det var värt det hela. Att vad skulle ha hänt om vi skulle ha valt det andra extremalternativet? Vi skulle inte ha satt in någon insats överhuvudtaget för 20 år sedan utan lämna Afghanistan åt sitt öde, låta terrorismen växa sig starkare och sitta kanske en stor mängd terrordåd runt omkring i världen som skulle kunna spåras till Afghanistan och talibanerna och Al-Qaida. Det får vi aldrig veta, men jag tycker att den, ska vi vara efterkloka och spekulera så hör den spekulationen också hemma i den stora bilden.
Mm.
Förlåt, du lyssnar till slaget efter 12 som idag handlar om det här, vad som hände i Afghanistan. Och jag har med mig här tre väldigt erfarna politiker och tidigare ministrar, Eke Tuomioja, Stefan Wallin och Eva Biodé. Och jag skulle vilja kasta vidare bollen till dig, Eva, nu, att borde vi stanna kvar?
Jag tycker att vi borde stanna kvar när det gäller till exempel humanitär närvaro, när det gäller olika biståndsprojekt och som stöd. Det tycker jag faktiskt, men man har naturligtvis frågat på vilken form, och det är säkert omöjligt kanske att tänka sig att vi ska stanna kvar där i den här säkerhetssituationen som ensamma, men jag tror att det internationella samfundet och FN-familjen definitivt måste få vårt stöd, och det kan hända att det kräver att vi har mycket större insatser där för att de ska kunna stanna kvar och kanske våra människor kan stanna kvar via dem. Och jag tycker det är väldigt viktigt. Det som jag tror faktiskt att har förändrat sig under 20 år, att vi har ju haft i riksdagen nu flera omgångar när vi har försökt utvärdera lite våra krishanteringsuppdrag och så vidare, och diskussionen kring dem har ju lite växlat i olika tider. Jag tror faktiskt att under tiden vårt engagemang för Afghanistan så hade vi kanske en diskussion som faktiskt var mer altruistisk än den har varit här emellan. Då det har varit ganska tydligt här emellan att vårt engagemang, som ju har blivit jättelitet under de senaste åren i olika krishanteringsuppdrag, har byggt ganska mycket på, ska vi säga, våra egna behov för försvaret, att helt enkelt skaffa erfarenheter och liksom upprätthålla en försvarsförmåga i såna konflikter.
Och visa solidaritet med USA.
Det kanske det är också som politiskt, men jag tycker i alla fall att diskussionen har varit väldigt sådär, ska vi säga, utgående från våra behov, medan man kanske nu diskuterar, vi hade en kommitté som också satt, så diskuterar man kanske mer att när man utvärderar hur man lyckas så borde insatserna på de andra områden, en krishantering ensam, och jag tycker det faktiskt har generalerna alltid sagt att ensam så kan man inte skapa, bygga upp samhället. Det, att den här militära insatsen är en del och den största delen borde finnas på de andra, både inom bistånd eller humanitära insatser, växelverkan på olika sätt när man bygger upp det civila samhället. Och det är betydligt större och längre arbete i alla nästan olika kriser. Stefan, och därför tycker jag att vi kan inte lämna. Och jag skulle vilja säga samma sak som Erkki kanske och Stefan också sa, att vi bär nog på det viset ansvar, speciellt för till exempel de människor som har varit och kämpat med oss för att skapa demokrati och mänskliga rättigheter. Och jag tycker det har varit ganska intressant att journalisterna i Finland just har kommit ut, det var en artikel som en kuvalitet, att de har utbildat ungefär 500 kvinnliga journalister där, som alla säkert är i särskild fara just på grund av det här. Och jag tycker att i så här fall så behöver vi absolut ställa upp och vara beredda att ta emot den för att ge den internationellt skydd.
27% av personalen i förvaltningen är kvinnor idag.
Du har läst på. Det här, en annan sak som du säkert kan är också det att det här har Afghanistan varit ett övningsfält för vår militär?
Inte liksom uttalat och per definition. Men det som vi naturligtvis vet att när vi går med i en fredsbevarande operation så har vi alltid en orsak. Och den hade också i det här fallet att skaffa med att försöka trygga en stabil, fredlig utveckling i ett land som hade krigshärjats länge. Och också försöka förhindra att det blir ett fäste för våldsdåd också i andra länder. Men som ett delresonemang alltid när vi går med i en fredsbevarande operation, och det är ju ingen statshemlighet, är det att vi har också en möjlighet att testa våra egna trupper, vårt material, våra kommandosystem i autentiska förhållanden som ändå en krishärd utgör. Och dessbättre har vi inte på ganska länge haft en möjlighet att testa de här förmågorna i våra närområden eller på eget territorium. Och vi ska hoppas att det fortsätter så. Men Försvarsmakten behöver testa sina system, och det kommer liksom på köpe när vi deltar i operationen, men det är ingalunda huvudorsaken.
Mm. Vi har tidigare talat om de här insatsstyrkorna som Josep Borrell dammade av här igår. Är det liksom dags nu att se till att de här insatsstyrkorna som på någon front har funnits väldigt länge men som aldrig på riktigt har kommit till skott, att de ska finnas?
Det har stått på föredragningslistan redan längre i EU, och jag tror nog att också nu de senaste erfarenheterna från Afghanistan och samarbete med USA och NATO visar att vi behöver sådan kapacitet för Europa som vi kan vid behov använda utan NATOs eller USAs medverkan. Och det är det viktigaste. Jag tror att den här lärdomen har du gått igenom. Men hur långt det kommer att ta förrän vi faktiskt får till stånd sådana krafter. Och sen hon får den politiska viljan att använda den. Den återstår att se. Men det har skett inom det senaste några få år mycket mera uppbyggandet av europeisk kapacitet än under det föregående 20-30 år.
Mm. Har EU kapaciteten att fatta de här nödvändiga besluten?
Ja, det i princip har det den. Och det har som sagt har skett mycket. Men det är bara en början. Och vi har inte sett ännu riktiga insatser. Vi har EU-operationer i Sahel till exempel som är viktiga, men de är ganska små.
Mm. Eva Biodé, vilken är din bedömning? Har EU den här kapaciteten?
Alltså, jag tror att vi skulle ha kapaciteten, och det är klart att jag tycker faktiskt att det är väldigt välkommet med det här Borrells förslag, och Finland var ju kanske aktivast där i början med att fundera på det här, men jag tror att vi har ju varit med om de här beredskaps, vad det nu kallas, styrkorna som har varit då tidigare, som inte har använts, och jag tror att alla var ganska förvånade över att det faktiskt inte har använt dem en enda gång när det skulle kunna finnas tillfällen, och kanske det här med Afghanistan var nu ett möjligt tillfälle. Men det finns många praktiska konstigheter i EU som har varit hinder, och vi har fått höra till exempel att sättet man fördelar kostnaderna för de här insatserna så har varit designade på ett sånt sätt att det inte har egentligen gynnat att någon skulle vara så villig att helt enkelt gå in för att använda de här styrkorna. Att till exempel de som har råkat vara i beredskapstur själv skulle måste stå för till exempel transporten av material och så vidare. Man förstår ju ganska bra att det borde kanske vara en gemensam EU-pott och inte beroende på om man har ett rotationssystem eller hur att man nu har det. Och kanske därför så är det här Borrells förslag, tycker jag, låter säkert praktiskt mer liksom möjligt, därför att det inte skulle vara en sån här rotation, utan det skulle vara så att man skulle ha jämnare insatser hela tiden och det skulle komma en finansiering från direkt från EU-budgeten.
Det handlar alltså om fyrk det här?
Ibland, åtminstone handlar det. Men det är klart att det också handlar om vilja på riktigt, det tror jag.
Stefan Wallin?
Jo, alltså de här stridsgrupperna eller battlegroups är ju kanske lite av en papperstiger. De har funnits sedan 2007 och de har inte använts en enda gång. Jag drar mig till minnes att vi i försvarsministersammansättningen någon för 10 år sedan förde resonemang i stil med att är det bra eller dåligt att de inte har använts. Det är lite som med brandkåren. Är det bra eller dåligt när brandkåren rycker ut? De har inte använts. Man kan väl säga att det är på sätt och vis ett bra tecken, men det har ju naturligtvis nog funnits potentiella uppdrag där de kunde ha behövt, som man skulle ha liksom veta exakt var man ska sätta in dem. Nu i den här Afghanistan-evakueringsoperationen så hade ju frågats om de här kunde ha varit användbara. De heter battlegroups. Det var kanske inte rätt namn för just den här typen av verksamhet som det skulle ha handlat om i så fall. Men svårigheterna, och det är egentligen svaret på frågan också här, att finns det beredskap, är ju det att det krävs enhällighet i EU för att fatta beslut om att skicka ut de här. Och enhällighet är alltid en ganska hög tröskel, för det räcker med att ett land motsätter sig och så är det kört. Men någon typ
men
av beredskap...
Men har vi ens kommit så långt, Stefan?
Nej, vi har inte kommit så långt. Nej, det har inte ens varit nära, så vitt som jag kan dra mig till minnes. Men det är klart att det som Erkki var inne på, att det är ju bra att EU ändå som är ett kraftcentrum i den globala politiken skulle också ha någon typ av förmåga som också skulle vara användbar och operativ när det behövs, oberoende av vad NATO eller USA tycker, utan när EU själv bestämmer så har man en liksom operativ kapacitet som kan sättas in ganska snabbt. Det kan vara de här stridsgrupperna, det kan också vara något annat, men vi ska kanske inte heller överorganisera det här nu, utan kanske hellre utgå från det som vi har och fundera på hur vi kan utveckla det.
Bra. Sista kommentar, Erkki Tuomioja.
Ja, ett problem är det att vi behöver enhällighet i utrikes- och försvarspolitik i EU. Och de hade diskuterats redan länge att vi skulle kunna använda något som form av kvalificerad majoritet. Ja. Och det har Finland understött den här tanken.
Precis.
Det är ju klart att vi kan inte tvinga ett enskilt land att gå med i en operation. Men däremot kan vi utgå från det att ett enskilt land eller ett par länder kan inte förhindra den stora majoriteten att göra det som behövs.
Exakt.
Bra. Sista ordet går till dig, Eva.
Jaha. Jag skulle säga att tack för diskussionen. Jag tycker att det är naturligtvis så att tyvärr så är så här fruktansvärda händelser som händer nu i Afghanistan är naturligtvis väldigt lärorika. Men jag skulle vilja återgå faktiskt till det som både Erkki och Stefan började också i början och som vi alla var. Att det är nog jätteviktigt att hålla fokus på att var krisen är. Att man inte blir så inåtvänd av sina egna situationer att man på sätt och vis bara fokuserar på vår egen navel. Och till exempel jag var med om en så här flyktingdiskussion igår i tv som ju bara handlar om hur några flyktingar man ska ta och så vidare. Utan jag tycker att vi måste fokusera på att försöka skapa stabilitet och försöka hjälpa de människor nu som faktiskt är i nöd i Afghanistan.
Tack ska du ha, Eva Biodé, som satt i samma regering som Erkki Tuomioja när de här besluten ursprungligen fattades. Vi har också haft med Stefan Wallin, erfaren försvarsminister. Det här var Slaget efter 12. Mitt namn är Markus Ekholm. Tusen tack för att ni har lyssnat.